Jag har ett barnbarn som heter Juno. Och hon är 5 år och döptes här i kyrkan av sin farmor, Susanne. Det skedde under pandemin och därför så uppsköts dopet av skäl som vi vet flera gånger. Så Juno hann dels att lära sig gå och dels lära sig prata innan det var dags för dop. Så hon kunde själv gå till dopfunten och ta emot dopet. Och efter dopet så gick hon tillbaka till sina föräldrar och faddrarna. Och då kunde man höra henne tydligt säga: "Nu har farmor dopat mig." Ja, vad man än kan säga om dopet så kan man i alla fall inte säga att det är doping. Men visst kan det där med dop vara lite invecklat. Det finns många olika uppfattningar ju om vad dopet innebär. Doppraxis skiljer mellan kyrkor och kan till och med skilja sig inom kyrkor. Det finns barndop och det finns vuxendop som ibland kallas spädbarnsdop och troendedop. Dop kan ske genom att huvudet begjuts med vatten eller genom att hela kroppen sänds ner under vattenytan. Vi har alltså olika doptraditioner och även om de flesta kyrkor erkänner andra kyrkors dop, för så är det faktiskt, så finns det ingen gemensam syn egentligen på vad dopet handlar om. Nu ska jag göra det där ännu mer komplicerat för er och kanske göra er till en början lite förvirrade. För när vi denna söndag talar om Jesu dop så är det ju faktiskt inte det kristna dopet det handlar om. Temat är Jesu dop och det borde kanske egentligen varit Johannes dop. För det är ju Johannes som utför dopet, han är döparen och han fick ju till och med det namnet Johannes, döparen av människor. Vi har ju för övrigt en annan dag under kyrkåret som inträffar, det är faktiskt den andra söndagen i trefaldighet i juni, som har temat vårt dop. Och det borde kanske egentligen den dagen kallas Jesu dop. Låt mig försöka förklara det där lite närmare. Men först vill jag säga någonting om denne Johannes som kallades Johannes döparen. Och han har ju efteråt också fått namnet vägröjaren. Därför att han föregriper och talar om en som ska komma efteråt och som ska vara mycket viktigare än han själv är. Johannes uppträdde som predikant och uppmanade människor till omvändelse. Genom sin förkunnelse så skapade han en religiös väckelse under det andra årtiondet i vår tideräkning. Han var en udda person som klädde sig märkligt i en mantel av kamelskinn och som hade en 8 meter lång rem av gasellläder lindad runt kroppen. Han åt det han kunde plocka direkt från naturen, till exempel gräshoppor och vildhonung. Han uppehöll sig mestadels i ökenområden och dit strömmade människor för att höra hans domsförkunnelse. Och de som lovade bättring och omvände sig, de döpte han i vatten. Det var inte Johannes som hittade på det där med att döpa i vatten. Det förekom före honom, till exempel när icke-judar upptogs i judendomen. Den högtidliga ceremonin vid upptagandet i den nya religionen, den innehöll, eller kunde åtminstone innehålla, ett dop. Johannes dop var ett dop till botgöring och bättring för att undkomma den vreden som skulle komma över dem som var onda och oomvända. Man skulle kunna kalla det ett slags reningsbad som indikerade början på ett liv där målet var att uppfylla de profetiska kraven på barmhärtighet, rättrådighet och goda gärningar. Johannes lärjungar fortsätter att döpa efter Johannes död. Och vi vet ju också att Jesus uppmanade sina lärjungar att döpa. Men det är faktiskt så att det vi idag kallar det kristna dopet, det tillämpades egentligen först i full skala efter Jesu död och uppståndelse. Och eftersom det dopet sker på Jesu uppmaning, så kallar vi det för ett sakrament eller en helig handling. Om ni tänker efter så är det ju väldigt mycket som handlar om död när det gäller dopet. Vi har en dopgrav, och en grav är ju som bekant en plats där man lägger det döda. I dopgudstjänsten så brukar det sägas: i dopet får vi del av Jesu död och uppståndelse. Det är alltså både död och uppståndelse från de döda. Tanken är då att den gamla människan dör bort och en ny uppstår med Kristus till ett nytt liv. De vita dopdräkterna är till exempel ett tecken på det nya livet där synden och också döden är borttvättad. Johannes dopet var ett dop till bättring och omvändelse, medan det dop som Jesus utför skulle man snarare kunna kalla en räddning undan synden och döden. Johannes döper i vatten, säger han, samtidigt som han profetiskt talar om den som ska komma och erbjuda ett dop i helig ande och eld. Så säger han. Och han tillägger: då ska agnarna brännas bort i en eld som aldrig slocknar. Jesus hämtade där från en bild ifrån tröskandet, där man på gammalt sätt med kattskovel eller med slaga skilde de användbara sädeskornen från sitt skal, alltså agnarna, som inte var till någon nytta utan som bränns upp. Det är alltså lite olika dop, Johannesdopet och Jesusdopet. Men det finns likheter och det finns anknytningspunkter. En likhet är att båda dopen är symbolhandlingar. Alltså handlingar av symbolisk mening. Det vill säga, det är något som sker bortom det våra ögon ser och våra öron hör. Dopet har en djupare och dold innebörd som vi inte riktigt uppfattar med våra sinnen. Dopet pekar mot ett mysterium som vi inbjuds till och som ger våra liv större rymd och en ny mening, ett nytt innehåll. Som Ylva Eggehorn uttrycker det i den så kallade millenniesalmen: det var bortom bilderna du kom. Två teologiprofessorer i Lund, Per-Erik Persson och Lars Eckerdal, skrev för länge sedan, 1980, en tunn, liten, innehållsrik bok om dopet som de gav titeln Dopet, en livstydning. Dopet, en livstydning. Där utgår de från att dopet har karaktären av att tyda och tolka våra liv. Det som uttalas i dopet, liksom själva dophandlingen, syftar till att ge mening åt det liv vi lever, som ju annars kännetecknas av en egendomlig, kaotisk blandning av glädje och lidande, trygghet och rädsla, framgång och motgång, sjukdom och hälsa, och som till sist leder till att vi dör. Det som sägs i dopet, det är inte någon slags djupsinnig spekulation eller teori om detta liv. Det handlar heller inte om någon slags tidlös sanning eller myt som vi kan ta till oss. Vad det handlar om är att dopet ställer in våra liv i berättelsen om Jesus Kristus. Jesus Kristus, mannen från Nazaret, en palestinsk jude som levde som vi på jorden, fast han var Guds son. Han dog och uppstod för att vi skulle ha liv och övernog, som det ibland heter. Det finns faktiskt en samstämmighet mellan Johannesdopet och dopet i Jesu namn, genom att båda tolkar dopet i någon slags dubbel mening. Dels som en rörelse uppåt och dels som en rörelse nedåt. Först lite om rörelsen uppåt. När Jesus döptes så hördes en röst från himlen, samtidigt som en duva sänkte sig ner över honom. För himlen var för ett ögonblick öppen och Guds närvaro var påtaglig. I ett dop kan vi ju uppleva något av detta. Åtminstone väcker dopet en längtan inom oss att få känna Guds närvaro. Dopet är ett tillfälle att göra upplevelser av att Gud är med oss. Det är ju inte så lätt att styra hur man ska uppleva det där med tro, men många har starka erfarenheter av Guds närvaro just i samband med dopet. Det egna dopet eller andras dop. Det är den ena rörelsen. Det är ett tecken på att Gud finns och att Gud bryr sig om oss. Den andra rörelsen är rörelsen neråt. Den kanske vi inte talar så mycket om. Och den kanske heller inte ingår så starkt i våra förväntningar inför dopet. Den här andra rörelsen neråt går ner mot det jordiska, mot det sekulära vardagslivet. Det är nämligen en påminnelse om att vi är människor. Ett tecken på detta är ju att barn får namn genom dopet. Namn som sen kan användas när vi ska tilltalas eller identifieras för vilka vi är. Det har till och med varit vanligt att vuxna genom historien som har omvänts och döpts, de har fått ett nytt namn genom dopet, ett kristet namn. Jag läste nyligen en tidningskrönika där skribenten inför 2025 ville höra mindre om Gud och mer om meningen att vara människa. Det ingick naturligtvis inte i den skribentens tanke att det ska finnas ett samband mellan Guds närvaro och vårt värde som människor. Och jag är inte säker på att vi kanske heller så ofta tänker på det. Men i dopet är det ju faktiskt så att vår mänsklighet blir bekräftad. I dopet påminns vi om att vi är människor. Var och en av oss är skapad av Gud, född av kvinna och kallad att vara människa. Dopet pekar neråt. Det pekar mot livet, tillbaka till jorden. Johannesdopet, liksom Jesu dop, eller namnet i dopet i Jesu namn, har en riktning ner mot jordelivet. Meningen med dopet är inte att vi ska bli som änglar eller upphöjas till helgon. Dopet är en påminnelse om att vi lever, och vi lever därför att vi ska ta hand om oss själva, ställa upp för andra och vårda den skapelse vi lever i. Det är det vanliga, vardagliga livet, det liv som vi är skapade till att leva. Det som mer än något annat i dopet påminner om denna innebörd, att dopet pekar mot neråt, mot det vardagliga, det är ju vattnet. Kan man tänka sig något mer vanligt och vardagligt än vatten? Vatten som vi dricker, som vi tvättar oss i, som vi lagar mat av. Vatten som vi inte kan vara utan mer än en tid som kan räknas i timmar. Vatten är liv, längtan och ursprung, kommer kören strax att sjunga. Så blir vattnet i dopet en påminnelse om att vi lever på jorden. Vi kan inte bli något mer än det vi är skapade till som människor, och det är verkligen stort nog. Dopet påminner oss om att det största och märkligaste vi kan vara, det är att vara människor. Lilla Juno gick den där korta sträckan mellan dopfunten och familjen till det liv som var hennes. Hennes språk var fortfarande inte tillräckligt för att hon skulle kunna förklara vad hon hade varit med om. Men hon visste mer än någon annan vad det är att vara 1 år och 10 månader och just ha fått sitt huvud begjutet med dopvatten. Det fanns en stolthet i hennes sätt att gå ifrån dopfunten tillbaka till familjen. Hon var nydöpt och så lycklig över att vara en människa som bara ett barn kan vara. Amen.